Välkommen till ett nytt avsnitt av Recovery Time med mig, Emma Björndal.
Och mig, Rebecca Bilger. Den här podden är till för att ge dig kunskap, tips och verktyg som kan hjälpa dig med ätstörda tankar och beteenden. Att läka din relation till mat, träning och kropp.
Vi vill både utbilda och inspirera dig som är drabbad, men även du som är anhörig. Med personliga erfarenheter, kunskap och tips som hjälper dig framåt för välmående livet ut.
Guten Morgen!
Guten Morgen.
Är det tyska?
Det kan vara det. Jag borde kunna det här. Jag har ju en kusin i Tyskland, men vi säger så.
Ja, jag vet inte. Jag säger Guten Morgen hela tiden. Jag har aldrig pluggat tyska. Men i alla fall, god morgon. Och kanske god morgon till dig som lyssnar, eller god kväll, eller god eftermiddag. Idag så ska vi snacka läkning. Förra veckan så pratade vi om vården. Och idag så ska vi snacka läkning. Men inte vilken läkning som helst, utan kanske läkningen när man börjar tvivla på sin läkning.
Precis, så att lite när man går in i recovery så känns det som att allting ska gå väldigt bra. Men så kanske inte gör det. Eller det känns som att nu borde jag vara bra, va? För nu gör jag allting som jag ska göra. Men ibland så känns det inte så hela tiden.
Verkligen. Och det jag kom på den här delen egentligen. Så här, för att nu när jag jobbar med mina klienter så är det så vanligt också att man kan ha förväntningar på hur en läkning ska vara. För att man googlar, man läser sig till, och alla som har, man får också påminna sig om det, liksom att så här, de flesta delar när man är utifrån en recovery eller läkning, vilket så här, det gjorde jag med, och då kanske man glömmer vissa delar, så här, hur det var och de delarna. Och det är precis samma liksom, generellt sett så delar man ju ofta kanske när man har kommit ut ett mörker eller en depression. Mm. Man glömmer liksom dela i. Det finns ju klart de kontorna som gör det också. Men det är ju så mycket som händer i en läkning och under en läkning. Alltså att man själv är ambivalent, det går upp och ner. Kroppen kan kännas, det kan kännas kaosigt, alltså rent ut sagt. Mm. Fast att man då kanske har hört att så här, det är värt det, läkningen är värt, vilket det är, alltså så här, förstå mig rätt nu. Men läkningen är så jäkla värd det. Det är ju någonting vi verkligen tycker. Men ja, att det kommer kännas motigt däremellan. Och det kommer vara jobbigt, det kommer gå upp och ner, och du kommer tvivla på dig själv. Och de delarna kanske man inte alltid pratar om, för man pratar ofta om och glamorisera att så här, det blir bättre, fortsätt, då kommer det här komma, kroppen kommer komma igång, det här kommer försvinna. Men vissa saker kanske till och med blir värre under den läkningen.
Precis, för att jag kan nästan känna så att antingen så är det så att man bara glamoriserar att det är så himla bra hela tiden. Eller så blir det så att de som inte mår bra glamoriserar att längta tillbaka till liksom ätstörningens klor. Så det är verkligen en stor del som saknas här. För att det är inte alltid glamoröst att vara i recovery.
Nej.
Men det är alltid värt det. Men det är jätteviktigt här liksom att inte fastna i att liksom romantisera tillbaka till ätstörningen. För att en ätstörning är inte livsstil som jag sagt, utan det är en restriktion från livet.
Mm. Så låt oss varken glamorisera ditten eller datten, utan låt detta avsnitt bara vara for real. Så här, vad är det som faktiskt kan hända vid en läkning, vill jag också säga. Mm. Behöver inte vara så för alla. För dig och mig så har det sett lika ut på många plan, men det har också sett väldigt olika ut på många plan. Så vi tänkte att vi idag skulle dela lite hur det var för oss i vår läkning, men också vad det är som faktiskt kan hända vid en läkning. Och för att det är verkligen så att många gånger så kan det bli värre innan det blir bättre. Och det är lätt att i det här värre, för mig var det så, när det började bli alltså värre och sämre på många plan. Mentalt, fysiskt, kroppsligt, allt så här. Det blev jobbigt, jag fick smärta. Mer oro, mer ångest. Så kände jag så här, nej, men det här stämmer ju inte. Min kropp är, då fick jag det ännu mer bekräftat, det här unicorn-syndromet som jag var helt övertygad om att jag hade då. Så eftersom jag är så unik och så speciell min kropp. Så tänkte jag att så här, det är exakt det här jag säger. Det funkar inte på mig, för att jag mår skit, och det är ingen som sagt att jag ska må skit. Men nu i efterhand så vet jag ju att det är ju jättevanligt. Det kan jag ju se när jag jobbar med mina klienter. Det är sällan någon bara så här, gud, jag går all in, jag ska bli frisk nu. Och så bara mår de prima ballerina tills de liksom är friska och fria. Alltså det har aldrig hänt.
Nej, men verkligen. Och jag kan känna själv att det var ju så att jag sitter i det här obehagliga som jag märkte att nu börjar jag faktiskt läka. När jag vågar sitta kvar i det här som var jobbigt och inte liksom backa bakåt. När det kändes som allra läskigast eller typ sådär, men går inte framåt. Jag, inte att man ger upp, men typ sådär, jag orkar inte.
Ja.
Att man nöjer sig liksom.
Verkligen. Hur var det för dig då, Bex, i din läkning?
Alltså det var ju lite olika beroende på om det var så här. Alltså det hände mycket tankar och kropp, men i kroppen speciellt så... Jag samlade på mig jättemycket vätska, vet jag. Och det kändes jätteobehagligt och jag tyckte det var otroligt jobbigt. Liksom det var inte särskilt roligt. Men jag fick tillbaka min mens snabbt, faktiskt. Mm. Så fort jag kom liksom upp på en lite tryggare nivå i min kropp så fick jag tillbaka min mens. Men mycket hormonella obalanser och det märkte jag på mensen som blev väldigt, kunde vara väldigt, väldigt tung i blödningarna. Och den kunde vara oregelbunden ibland och jättemycket PMS-symptom till inga alls. Och väldigt så här upp och ner hela tiden, även humörsvängningar. Och, så det var också en sak och även extrem hunger. Alltså verkligen extrem hunger. Det var tre saker som var väldigt primärt i mitt recovery. Alla de tre var ganska jobbiga. Speciellt då jag liksom var i en sport och skulle liksom använda kroppen väldigt mycket. Så blev allting väldigt hela tiden påminnande.
Och var så det här saker som, du inte var beredd på så att säga?
Nej, definitivt inte. Speciellt inte det kom till att slampa sig vätska och extrem hunger. Jag tänkte ju så här att men om jag bara äter det ska jag äta. Så kommer jag inte vara hungrig. Ja, precis. Och jag blev ju faktiskt rädd. Typ så här, men gud, har jag börjat få typ så här hetsätning eller liknande? Och det var ju inte förrän jag själv började liksom söka lite på det och lyssna på andra som gått igenom. Och lyfter fram det här obehagliga. Sen bara... Vänta lite nu, jag kanske bara har extrem hunger. Jag har ingen annan ätstörning, utan det är bara att just nu tillåter jag mig själv att äta mera. För att min kropp har saknat det här så mycket att den behöver sig mätt på det. Mm. Och det var ju det som hände också när jag verkligen så här vågade äta typ choklad varje dag. Eller ibland så var det pasta varje dag. Det försvann då liksom till slut. Till slut så blev det typ så här, jag vill inte ha pasta längre.
Mm.
Inte att jag inte vill ha det någonsin liksom, just... Då kunde det vara mer typ att det kom och gick istället för att nu vill jag ha pasta till frukost, lunch och middag. Typ.
Mm.
Nu så är det som ett exempel bara. Men du då?
Nej, men jag känner igen mig också i det här med vätskefylldheten och extrem hunger framför allt. Men sen påverkade det mig jättemycket mentalt. Alltså många sa ju liksom att så här, men du kommer få mer energi, du kommer orka mer, du kommer bli gladare. Medan jag blev bara så här argare och argare, mer ledsnare och ledsnare. Jag fick mer oro, kände mig mer ångestfylld. Jag fick mer hjärtklappningar i början. Och jag kände mig mer identitetslös typ. Alltså jag kände mig så vilsen i att så här, vad gör jag, vad lämnar jag, vad ska jag till? Alltså alla de här tankarna kom också. Och jag tror att jag har delat innan, ja, men det har jag, men annars så delar jag igen. Att min läkning var ju verkligen inte liksom spikrak, precis som sällan någons är. Men det var ju så många gånger jag backade här i rädsla. Jag gav upp rent ut sagt liksom.
Mm.
Jag gick tillbaka, och det kunde vara att jag gick tillbaka en vecka och ibland två veckor liksom. Men att jag bara sa nej. Nej, men det här går inte. Det är usch liksom. För att det var att stå ut, precis som du säger. Att stå ut i ångesten, stå ut i oron. Och det var verkligen inte förrän jag gjorde det som jag blev frisk på riktigt. Och det är verkligen, det finns inga undantag från det. Man måste sätta sig med känslan. Vi kommer liksom inte ifrån det. Vi måste bemöta. Och jag behövde våga släppa taget. Jag behövde sluta älta mina tidigare rädslor. Jag behövde sluta älta det här. Min kropp kommer inte funka för. Alltså jag behövde släppa taget om det. Jag behövde sluta prata om det dagligen. För att när jag pratar om det dagligen så växer alltså det vi fokuserar så mest på, det växer ju. Om jag hela tiden pratar om mina rädslor. Med det sagt menar jag inte att man inte ska prata om sina rädslor. Men det finns någon så här hårfin linje mellan att prata om sina rädslor väldigt mycket versus älta dem. Och att prata om dem är helt fantastiskt. Men ibland så kunde det bli väldigt mycket ältande. Vilket jag kan uppleva också när jag coachar. Att så här, man behöver ibland bara okej, men det var då. Nu behöver vi gå vidare.
Jag bara kom på så mycket som också jag märkte av det du sa. Att älta någonting som man börjar tro på det. Mm. Till exempel, jag tänkte hela tiden, jag är för svag. Jag är för svag. Mm. Jag är svag. Alltså hela tiden, typ nästan varje träning så att jag inte kunde göra någonting. Det var för att jag var för svag för min kropp. Jag kunde inte liksom bära min kropp längre. Och det fick ju mig att inbilda mig att jag inte kunde göra saker. Att jag inte var stark nog. För det var ju inte sant. Alltså jag menar, jag var sjukt stark. Och jag tänkte bara att jag var svag för att jag var inte bekväm med min kropp. Vad du fokuserar på, det blir din sanning i hjärnan. Och om det är på rädslor, om det är på stress eller hur du känner dig i kroppen. Det är därför vi behöver liksom skifta våra sinnestillstånd.
Mm.
Bara för att fokusera på det liksom positiva. Det är därför man så här, du kan faktiskt nästan lura hjärnan att vara positiv. Genom att sätta på musik, dansa utan mening liksom. Och bara vända lite dagen som du vill. Och det är svårt att börja med, men det är sjukt värt det. För det, du släpper tankar på det som är obehagligt, i alla fall är min upplevelse det. Och även att du väcker nya perspektiv.
Nej, men verkligen. Och så för mig någonstans behövde jag liksom släppa de delarna, de rädslorna, för att kunna förstå att så här, gå vidare i det här, Emma. Och förstå, landa någonstans i att jag har testat så många saker, men jag har faktiskt inte testat att sitta ner med känslorna, gå emot allting och göra det som är obekvämt. För att till slut så kommer det obekväma bli bekvämt. Och att jag landade i att så här, jag måste, för att få en förändring så krävs en förändring. Jag har gjort så många olika liksom, strategier och jag har testat så många olika saker, men jag sitter fortfarande här. Jag sitter fortfarande med de här tankarna och beteendena, så jag måste göra någon annan förändring. Och skit i vad mormor Agneta har gjort eller vad Greta på Instagram har gjort. Alltså, jag måste gå till mig själv. Och det var liksom inte så här kortfattat nu då. Det var liksom en längre process än så. Men det var liksom inte förrän jag gjorde det som jag bara så här, då hände något skifte i hjärnan. För då tillät jag mig också att så här, okej, jag har märkt att jag börjar få mer ångest så fort jag börjar läka. Jag blir hungrigare. Jag blir mer uppsvälld. Jag tycker att det känns motigt. Jag tycker att jag har en, liksom, jag är helt identitetslös. Alltså jag, så när de började komma igen så var jag så här, okej, men här har jag varit innan. Så här vet jag att det kan kännas. Det var liksom att fortsätta då gå upp för trappan. När jag inte riktigt visste vad nästa steg skulle vara. Och att jag istället för att se varje steg eller varje trappsteg med rädsla. Att istället skifta fokuset att se det med nyfikenhet. Det var också jätteviktigt för mig att så här, okej, undra vad som händer på nästa steg nu då. Och sluta googla på det. Alltså så här, låt min kropp få avgöra vad som händer. För att jag kunde också bli stressad ibland när man googlar. Och så kunde man säga, ja, men på det här steget då får du din mens om den har varit borta. Eller här blir den regelbunden. Eller så här händer det i kroppen och si och så. Och så hände inte det. Då bekräftade det ju ännu mer mitt unicorn-syndrom. Så att så här, sluta googla och våga liksom ha tillit till att allting är som det ska. Men det är ju jättelättare sagt än gjort. Så att där hade jag verkligen önskat att jag hade en coach eller någonting som kunde förklara och stötta det för mig. Nu hade jag ju inte det. För jag kände mig väldigt ensam där i min läkning och hade ingen att bolla med och kanske få bekräftat på att så här, det är fullt normalt. Just att alla, alltså verkligen alla sa ju så här, du kommer må bättre. Och det stämde ju, men det stämde ju inte längs vägens gång. Det stämde ju in the end of min liksom, trappa uppåt. Men under de här mittentrappstegen, där mådde jag ju skit. Alltså jag var verkligen, alltså det, jag tror till och med jag ökade typ min, för då gick jag på medicin också. Jag tror till och med jag ökade den då, för jag bara såhär, nej, men det här, alltså det, är det så här det ska vara att leva, så vet du fan. Alltså, verkligen så kände jag en sån uppgivenhet att såhär, okej, jag mår skit även om jag försöker läka, jag mår skit när jag är i min ätstörning. Jag kommer ju aldrig må bra. Men jag behövde komma upp på trappsteget, jag behövde bli fri och frisk, för då kunde jag känna allt det här och man skulle, inom situationstecken, känna.
Ja, men precis. Men jag håller verkligen med dig. För att det var så många gånger som jag vet... Alltså jag har ju förstått nu i efterhand varför jag har liksom fallit tillbaka många gånger i min tillfrisknande. Och det är ju just för att det var för obehagligt att komma upp i trappsteg. Och då backade jag. Jag vågade inte ta nästa steg. Och det är där som... Jag vet att vi jobbar jättemycket på just de stegen som jag återföll på. När jag hade det som coach liksom. Och det är ju liksom... Det är att vara medveten. Det är därför det är så mycket att reflektera i sitt recovery. Och bara se... Vad är mina beteenden? Vad är mina fear foods? Vad är alltså, vad man känner liksom, sig restriktiv eller kompenserande mot när det kommer till mat? För att nätstrån sitter ju inte i maten eller vikten eller vågen. Men det sitter i beteenden och i restriktioner, i rädslor och tankar. Okay. Och du behöver liksom skriva ner det här om och om igen. Och det är inte en gång liksom klar, utan... Det är verkligen att upprepa alla rädslorna. Det är att upprepa beteenden för att gå emot dem. Så att inte upprepa det, utan upprepa att gå emot beteenden, menar jag då. För att annars så, det är som vi säger, att gå emot någonting en gång. Det och liksom, typ säga att ni har gått emot det nu. Precis, en gång, ingen gång. Du behöver kontinuerligt jobba mot det i omgångar. Ja. Alltså, du behöver inte ta liksom, 50 olika beteenden samma gång. Ibland kan vara ett, ibland kan vara tre. Det är helt upp till dig själv. Men jag tror att, väldigt många tror att läkningen ska vara som en jätteenkel trappa. Du går upp ett steg i taget hela tiden. Men så är det inte. Livet händer hela tiden. Situationen uppstår. Och det är därför det är viktigt att ha verktyg med sig. Liksom.
Och våga ha tillit till att allting är som det ska. liksom.
Mm.
Och våga bemöta känslorna i det. Vi pratar jättemycket om det, att så här, connecta sinnet också med det. Och tron på det, att vi behöver, precis som du sa innan, vi behöver sätta oss i ett state of mind. Där vi mår lite bättre, om det är att sätta på musik, om det är att umgås med vänner, om det är att inte umgås med vänner. Alltså så här, mm. vad behöver du för att ändå känna dig peppad i det opeppiga kanske? Och sen också bli medveten om att det är saker som kommer kunna hända i en läkning. Som man kanske inte är beredd på alltid. Precis som vi pratade om, så här, att bli svullen, det är väldigt vanligt. Att bli svullen, mm. extrem hunger, det är väldigt vanligt. Och det här handlar noll om vart man befinner sig på vikten. Någonstans innan vi också säger. Mm. Det handlar inte om man är underviktig eller vad skjutsingen man är. Så många, jag tänkte alltid så här att då måste det vara för att man har varit, för man har legat i svält. Alltså svält kan du vara i oavsett vikt liksom. Det har ingenting med det att göra. Återigen, mm. en ätstörning sitter inte i vikten. Det är så himla viktigt att bara pranta in i huvudet på en. För att det har ingenting med det att göra. Du kan vara i svält, du kan landa i extrem hunger. Alltså så här, vem som helst kan göra det om man har ätit restriktivt under en längre tid. Och när vi då börjar men, hitta en liksom, ja, men, gynna metabolism i det här och vi börjar äta regelbundet och det händer massa saker i kroppen. Värmen ökar, kroppstemperaturen ökar liksom. Mm. Vi kan därför få mer hjärtklappning. Alltså det händer ju saker i inre organen. Så att det händer så mycket saker, och när mitt hjärta börjar klappa ännu mer. Det var då jag också trodde att jag fick mer ångest. För att jag kopplar hjärta. Och det är en sån sak som jag tror jag har sagt till dig. Men att nu under min graviditet så får man högre puls. Alltså min lilla tjej i magen har en puls på 150 slag per minut. Och det är liksom normalt. Alltså du som kan det här med pulsbex. Men man ska väl ha typ så. 60 typ eller någonting. Alltså så har man väl en vilopuls typ.
Ja, alltså jag är ju inte läkare så jag ska inte säga någonting jag inte kommer ihåg från boken. Men,
säkert. Men något sånt. Ja, men mm. ja, ta det lite osagt. Men man har en lägre puls i alla fall. Men 150, det är väldigt hög puls.
Mm.
Men och hennes hjärta påverkar ju mig såklart också. Så jag får ju också liksom högre puls. Och jag blir mer lättare andfådd. Så att jag har under vissa veckor varit så här. Nej, men jag börjar få jättemycket ångest igen. Jag har jättemycket oro. För att mitt hjärta slår så mycket. Och det kopplar jag an till ångest. Och så var det mycket i min läkning också. Att, fast det handlar inte om ångest egentligen kanske heller överhuvudtaget. För mig, nu handlar det absolut inte om ångest. Men jag kopplar an kroppsliga symptomen. Kopplade till hjärnan. Att så här, jag behöver fly från den här känslan. För det är ångest.
Definitivt. Så fort någonting hände i kroppen. Då gick det rakt upp i hjärnan liksom.
Ja,
och jag kommer ihåg, alltså, även i mitt recovery också. Jag vet att desto mer jag gick in i recovery och fick tillbaka typ känslor, desto jobbigare var det. För att vi kan känna känslorna. Alltså i början, jag var fortfarande ganska typ såhär numb. Vad är det? Liksom att man inte känslokall, men bara såhär
känsloavstängd.
Ja men precis, avstängd från känslor. Mm. Och att liksom bemöta dem igen och våga släppa ut dem. Alltså det har ju tagit mig väldigt lång tid att börja kunna gråta när jag känner lite såhär lite sorg eller typ så här glädjetårar. Typ så att jag känner mig... alltså när jag ser på film. Jag grät aldrig till filmer förut. Jag skojar inte. Jag gråter till varenda film jag tycker är vacker. Eller fin. Eller sorglig. Eller känslosam.
Mm.
Alltså gud. Alltså tårarna de rinner. Och det gör jag aldrig någonsin för. Jag skojar inte. Aldrig. Och för mig är det så fint att kunna känna dem igen. Och våga släppa ut dem. För att det känns så bra efteråt. Det känns som att jag får typ såhär, jag sköljer en våg genom mig själv. Och bara får typ såhär, komma ner i lugn. Än att sitta där och göra att nervsystemet typ blir mer och mer stressande nästan. Och sen kommer jag också ihåg att under mitt recovery. När jag kände typ såhär, nej men kommer det här någonsin vända liksom. Då hade jag jättemycket typ såhär magsmärtor ibland.
Mm, ja,
att magen. Jag kände mig uppblåst i magen. Alltså jag hade verkligen inte regelbundna toalettbesök. Definitivt inte, det har jag idag. Vilket är otroligt skönt. Men ibland kunde det vara typ så här, jag kunde gå på toa på typ en hel dag. Och någonting som jag vet hemma det väldigt mycket i mitt recovery var att jag skulle göra recovery rätt.
Ja, men att man liksom vill precis. Gå by the book och man börjar googla.
För vi har ju skapat ett recovery-program som är som en vägledning. Men det handlar inte om att så här är steget så kommer ske din läkning. Nej. Utan vi bryter ju ner saker som händer under liksom recovery och hur liksom verktyg till olika processer som sker och vad man kan känna och typ hinder på vägen för att påminna hur du kommer över dem. Du ska hitta kontakten dig själv och det vet jag. Jag läste ett quote häromdagen som var på engelska så jag ska ta det på svenska. Men summa summarum så var det verkligen om recovery handlar inte om att bara bli av med någonting. Det handlar om att återfå kontakten till din kropp och tankar. Jag tyckte det var så himla fint. Mm. Att det är verkligen det. Det handlar om att förstå dig själv igen. Och alltså, lära dig förstå dig själv. Och hitta en trygghet i den du är. Mm. I din kropp och dina tankar och känslor.
Mm.
Och det var en jättefin påminnelse som jag önskar att få höra mer i mitt recovery. Att det här handlar inte om att jag ska ha en viss vikt. Eller äta en viss mängd mat. Eller att jag ska ha liksom en viss kropp efteråt eller liknande. Det handlar verkligen om att jag ska vara trygg i min kropp. Mm. Jag ska vara trygg med tankar. Jag ska kunna gråta. Jag ska kunna tycka att jag har jobbiga dagar. Men det tar inte, alltså, jobbiga dagar kommer. Men det är inte det som ska göra att du helt plötsligt faller bakåt. För att livet går upp dalar och i toppar. Vad heter det? Toppar och dalar.
Mm.
Jag tror att många tror att allt ska vara okej. Men det kan komma perioder där du känner dig deppig. Men det är de perioderna som du ska då liksom falla tillbaka bara för att känna dig deppig.
Nej, verkligen. Och det kommer gå upp och ner. Men någonstans att om du är i en läkning nu och känner motstånd till och kanske förtvivlan och massa rädslor på vad det är som händer med dig psykiskt, fysiskt, mentalt, alltså på alla plan. Så verkligen från vårt hela hjärta, alltså så våga lita på att allting är som det ska. Precis som det finns typ 200 olika PMS-symptom så finns det ganska mycket olika symptom här med. Alltså det händer så mycket olika saker. Och vad som händer för dig kanske inte ens står på Google. Så googla inte. Bli liksom inte rädd, för kroppen gör verkligen allt vad den ska och vad den kan. För att få dig att må så bra fysiskt och mentalt. Och våga tro på det. För jag trodde hela tiden att jag och min kropp jobbade emot varandra. Vi ville inte samma sak. Och det är också ett skifte som hjälpte mig jättemycket. Att så här, våga tro på att du och din kropp är jättekonnektade. Ni spelar i samma team. Men du måste våga steppa in i teamet. Du måste våga tro på att ni är lagspelare. Och att ni är synkade med varandra. Så länge du ger kroppen rätt förutsättningar. Och att kunna göra jobbet så att ni kommer i det här. Homeostas kallar man det. Och det liksom är en balans med i sinne och kropp liksom egentligen.
Precis. Jag tänkte precis säga det. Att kroppen vill uppnå homeostas.
Ja.
Och det är så, alltså, ja, och jag tror att när man jämför med andra i recovery. Till exempel som du nämnde för med sociala medier. För det finns ju väldigt många recovery-konton där borta. Mm. Och vi har ju nämnt det tidigare i vår poddavsnitt. Men vi är väl inte helt för att man ska ha ett matkonto på Instagram. Det finns mycket värde i det. Det är väldigt mycket prestige nästan, eller typ att såhär, vem har det antingen värst eller vem gör det bäst liksom. Nästan som en ätstörd tävling, och det är helt, det är hemskt att se det så, men att jämföra sig med andras resor, det kommer bara göra att du inte känner din kropp. Du kommer inte komma in den homeostasen för att du jämför dig med någon annans homeostas.
Ja, men typ verkligen. Och att vi inte vet allting bakom det Instagramkontot. Jag tänker, jag förstår inte. Alltså det, eller så här, med att lägga ut mat och så. Det kan ju vara, ja, men som jag pratat om. Alltså så här, jag trodde ju att det hjälpte mig jättemycket. Och det hjälpte nog mig jättemycket ibland. Men det hjälpte nog mig också. Och jag tänker så här, jag får ibland frågor så här. När jag lägger ut grejer på mat och så här. Och så bara, men kan inte du lägga ut mer? Eller jag har ju fått så här frågan om, kan inte du lägga ut så här full day of eating typ. Och så här, jag kommer aldrig att göra det. Det finns vissa säkert som hade blivit hjälpta av det. Och det finns vissa som resonerar med att det kan vara bra. Men för mig så förstår jag inte heller vad det finns för intresse att se. Jag förstår att man kan bli inspirerad. Alltså det köper jag verkligen. Och jag kunde verkligen bli inspirerad om det var en bra person inom situationstecken. Som jag kollade på då av full day av eating.
Vad menar du med bra person? Förlåt, vi måste nog...
Ja, men bra gjorde jag inom situationstecken. Alltså en person som faktiskt är, vill läka. Som faktiskt läker på alla plan. Som inte då äter liksom så här low fat, high protein. Eller som tränade som en tok. Eller, ja, men du vet så att jag liksom inte riktigt kunde identifiera mig med den personen. Men jag skulle ändå då helt plötsligt så kollade jag på Wired Eating a Day typ som en fitnessprofil. Man bara, men du ska inte bli någon fitnessprofil. Varför ska jag jämföra med det här liksom? Men det kunde ju såklart lugna en ibland genom att se att någon annan då åt mer så att säga. Eller åt fritt eller åt mina fear foods eller vad det kunde vara. Det är såklart att det kan hjälpa en, jag förstår det. Men in the end of the day så tänker jag att det blir fel fokus. För att vi ska inte behöva fokusera på någon annans mat för att kunna äta själva eller bli bekväma själva i det. Och det spelar liksom ingen roll vad någon annan äter, för du behöver gå till dig själv och din kropp. Sen förstår jag absolut att man kan ha inspiration, men då kan man använda liksom Google och söka på recept typ. Alltså om du behöver liksom lunchtips eller inspiration. Det är därför jag, så resonerar jag, och det är därför jag lägger ut enstaka recept. Jag skulle aldrig göra en hel dag. För jag tror någonstans att man behöver släppa fokuset på andra och behöver gå mer till sig själv.
Definitivt, för att också det här med att om någon annan ska testa, för jag har ju sett sådana videor förut, såhär, att testa fear food, såhär, ge mera fear food, ska liksom testa dem. Den personen kanske inte har någon ångest vid det du har ångest vid, vilket gör att personen får inget ångestpåslag, och då kanske du tänker att okej, den här personen fick inte det, du ska testa. Men när du väl sitter där och ska testa, så kanske du får det, och då kommer din kropp liksom reagera på ett visst sätt som inte den personens kropp gjorde, och då kommer du kanske inbilla dig att det här funkar inte. Det här funkar inte för mig. Det funkar bara för den personen. Och då kommer vi tillbaka till det här med unicorn-syndrom. Liksom. Att man tror att man är helt unik. Och såklart vi alla är unika. Men när det kommer till en kropp. Kroppen funkar.
Och det med att liksom jämföra sig med vad andra äter också. Har man någon gång börjat dela väldigt mycket om det, tänker jag. Det är därför jag inte heller gör det. För att jag vill inte att någon ska jämföra sig med mig. Och jag delade det för en klient igår att så här, sociala medier är ofta väldigt, väldigt fake. Alltså, eller det är alltid fake, tänkte jag säga, typ. Men för mig, alltså, jag så många gånger kan lägga ut en bild vid sig på gröt. Det kan vara en typ standardgrej jag lägger ut. Så här, det här är min frukost. Men alltså, den frukostskålen, alltså den är så fin. Alltså, nej men den är ju
den
så
pyntad. Den är ju pyntad. Aldrig fin egentligen.
Nej men den är ju aldrig fin egentligen. Alltså den är ju aldrig, alltså för om vi ska vara helt ärliga, vilken gröt ser fin ut med ett halvt kilo granola och en halv jordnötssmörsburk på typ? Alltså det är inte fint, eller man har en liter mjölk på, det är inte fint. Så när jag lägger ut en bild på gröten, då är det så, lite jordnötssmör, lite crunch, lite mjölk så man fortfarande ser gröten, man ser fortfarande toppingen. Sen när jag har fotat, då öser jag på. Men jag, ibland kan jag visa att jag gör det, men jag har inte heller någon ork först och främst. Och heller ingen behov av att så här, visa hur det egentligen ser ut. Men ibland så slår tanken mig att så här, sitter nu folk och tänker att så här, är det så hon äter? Eller oj, gud vilken nyttig lunch hon åt, gud det är bara grönsaker. Ja men jag blev inte mätt på det så jag krängde semla direkt efter. Men det kanske inte jag visade, till exempel. Eller jag åt två mackor efter det. Jag upplever att om man har gått ut med att så här, liksom, alltid visa väldigt mycket på vad man äter, då blir det ju någonstans någon underliggande ansvar också att man behöver upprätthålla det. Jag tycker inte det blir sunt att man ska jämföra sig med det, för att våra kroppar är så olika, och vara trygg i att så här, jag kan äta på mitt sätt.
Jag tycker att våra eating days, jag är inte emot dem helt och hållet, men jag har emot dem när det kommer till recovery. För att det är så individuellt, och om du är sjuk och kontrollerar maten, det enda jag tänker på, om du fortfarande går i recovery och lägger upp dagligen vad du äter, det är som en matdagbok.
Ja.
Det är min tanke om det. Men verkligen. Om jag ser någon annan som lägger ut, som jag tycker såhär, alltså, inte de här som lägger ut, typ såhär, nu har jag ett äpple till frukost, men herregud. Mm. Liksom. Men såhär, bra då är quote för mig också, som är såhär, men personen ser ut att liksom, äta mindful och liksom, vilken såhär, man får inspiration till, vad gött med den frukosten, vad gött med den lunchen, liksom.
Verkligen.
Då tycker jag det är okej, alltså, då har jag såhär, inga känslor eller tankar överhuvudtaget. Men ser någon som är i recovery, som har sagt det själv eller liknande, och lägger ut det, min enda tanke är typ såhär, behöver du verkligen lägga ut det här just nu? För att om du får ångest, kan du gå tillbaka och se vad du har ätit den här dagen.
Ja.
Och det vet jag gjorde. Och jag hade
det är jättemånga sånt där konto, som gör det.
Och jag bara ångrar att jag hade ett sånt konto liksom. Det var bara,
hade du ett sånt konto?
Jag hade ett sånt konto med 8000 följare.
Aha, är det sant?
Och jag tog bort det helt och hållet. För att jag märkte ändå att det här är så toxic. Ja. För att folk tog kommenterade på oss på lunchen. Jag skulle hela tiden berättiga. Och sen fick jag allting som togs och fotades skulle ätas upp. Så ingenting som inte fotades fick inte ätas upp. Det var så många nya regler jag fick i mitt huvud av det. Och för mig var det så att om jag hade ångest, jag gick tillbaka och kollade. Och så räknade jag ut allihopa.
Mm.
Och det var verkligen så här, det backade mig så mycket min läkning. Och jag litade inte på min kropp. Jag kunde inte känna min kropp. Nej. Så att jag tog bort det. Lät mig få ha, jag har ju mitt ena liksom, konto där jag lägger ut liksom, romantiserar livet och har det gött liksom. Det fick mig att komma till kontakt med min egna identitet också igen. Mm. Inte ätstörningen bara, och nu ska jag lägga ut det här.
Och att det inte handlar om maten typ, att det handlar om så mycket mer än vad vi äter liksom.
Exakt, för att livet är inte bara mat liksom. Alltså maten är en del av livet och det ska inte vara kontrollerat, det ska vara smakrikt och kulturellt och gött.
Nej men verkligen, så sammanfattningsvis på det här, jag vill också verkligen bara tydliggöra det att så här, men nu när vi pratar, för det kan ju vara ett ganska så, eller jag tycker att det kan vara ett känsligt ämne det här med sådana What I Eat in a Day-videos. Det finns massa positiva aspekter i det och det finns också aspekter som är mindre positiva i min mening.
Mm.
Men när det kommer precis till läkning så det är ju lite komiskt att de flesta What I Eat in a Day kanske handlar om personer som inte mår helt hundra. Så spelar in sådana och någonstans då tänker man ska inspirera, men de kanske är väldigt restriktiva själv.
Mm.
Och det kan ju bli väldigt toxiskt, tänker jag, i den världen. Liksom. Mm. Och att man då jämför sig, precis som du är inne på. Man vet inte vart den andra personen är i sin läkning. Och är ens den andra personen frisk? Jag tänker så många så här fitnesskonton och sånt som gör sådana What I Eat in a Day. Men vi vet faktiskt inte hur de mår. Vi har ingen aning om vad de har för tankar bakom. Liksom. Och det är också viktigt att ha med sig. Men framför allt att allas läkningar ser olika ut. Men det är så mycket saker som händer i kroppen. Det finns så många symptom som du kommer kunna uppleva rent fysiskt. Men också känna rent mentalt. Som du kanske inte alls är beredd på. Men det är inte fel. Och jag lovar dig av hela mitt hjärta att allt det du tänker ska bli bättre. Det kommer kunna bli det, men kanske inte när du är i mitten av din läkning eller du har lämnat den ena plattformen som är ätstörningen, du är på väg till den andra plattformen som är frihet och du är någonstans och simmar däremellan på öppet hav och man kan bara känna att jag vill bara drunkna, jag vill bara åka igenom det här vattnet för ingenting stämmer nu. Fortsätt simma till andra änden, för där händer det saker, men du kan inte reflektera över det i mitten.
Precis, och om du behöver en livboj så finns vi som coacher.
Verkligen.
Och det är ju det vi coacher, liksom, alltså, det är det vi gör lite grann. Att vi hjälper från nuläge till önskat läge. Och önskat läge kan vara 2 steg framåt, 3 steg framåt, 1 steg framåt i olika perioder. Det behöver inte vara ett helt år. Det kan vara, men nu har jag fastnat på steg här, jag behöver hjälp i den här månaden för att komma framåt till nästa steg. Så det är ju det vi gör liksom.
Så med det sagt också, våga ta hjälp. Som jag sa, att så här, det enda jag hade velat ha kanske var ett stöd i det när någon bekräftade ändå mina symptom och mina känslor utan att jag skulle behöva googla, för att då var det lätt att fastna på Google liksom. Fint, och är det så att du som lyssnar känner så här, men gud jag upplever det här eller det är de här symptomen också och någon frågetecken kring det, skriv till oss så kan vi diskutera det ännu mer i nästkommande avsnitt. Återigen, tack för att just du är här och lyssnar och sprider våran podd och delar med vänner och familj. Det betyder så mycket.
Verkligen, och jättegärna om ni kan lämna en recension på antingen Spotify eller Apple Podcast. Det skulle betyda så mycket för det hjälper oss att komma uppåt lite så att podden hörs ännu mera.
Tack snälla, så hörs och ses vi nästa vecka.
Det gör vi, ha det gött.
Puss och kram.
Tack för att du lyssnar, delar och sprider vidare detta viktiga ämne. Vi vill bara påminna dig om att denna podd innehåller generell rådgivning från egna erfarenheter och kunskaper.
Vi rekommenderar därför alltid att du som vill bli frisk söker professionell hjälp från utbildad coach, psykolog, terapeut eller liknande. Vår podd finns alltid här för dig som en hjälpande hand. Ta hand om dig så hörs vi snart igen.